Vi ska sluta detta ashram med liknelsen om den förlorade sonen. Lukas 15 och 11. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son, låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen börjar. Men när den äldste sonen var ute på fälten, när han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Det är den här kommentaren av fadern som jag vill fästa mig vid. Han var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Vadå återfunnen, säger vi. Det var ju ingen som hade letat efter honom. Han kom ju hem för egen maskin. Jo, i och för sig. Men förklaringen finns i den 17:e versen. Där står det lite utslätat i den svenska översättningen att då kom han till besinning. I grekiskan står det mycket tydligare. Då kom han till sig själv. Han blev sig själv. Och när fadern säger om denne yngste son som varit på rymmen att han är återfunnen. Vad var det som var förlorat? Oh, han hade förlorat sin personlighet. Han hade förlorat sig själv, sin identitet, sitt namn. Men nu är hans egen person återfunnen. Det är inte bara så att pappan har hittat yngste sonens person. Utan yngste sonen har hittat sig själv. Det är inga dåliga grejer. Han var död och lever igen. Och när Gud säger till Adam så här att du ska akta dig för det där trädet som står mitt i lustgården. Det ser fint ut men det är farligt. Äter du frukten så kommer du att dö. Och vi som är kliniskt fostrade och tänker i termer av obduktionsprotokoll och annat så här, vi undrar, vad dog han av? Han dog väl inte? Han levde ju vidare, han blev dödlig i och för sig, men dog gjorde han ju inte. Jo, han tappade sig själv. Hans behov av fikonlöv som aldrig hade funnits förut, det uppstod hastigt och olustigt. Därför att nu hade han tappat bort sig själv och därför måste han klä ut sig. Och när han nu längtar hemifrån för att, som äldste sonen lite avundsjukt uttrycker det, leva upp faderns egendom med horor. Det hade kanske äldste sonen också velat göra, men han vågade inte. Så hände något märkligt med honom. Han förlorar sig själv. Och det där är det vi alla är välbekanta med. Att det vi kallar synd är inte bara någonting som står i en syndkatalog och som Gud säger usch, fy över. Utan synd är sammanfattningen på allt som får oss att förlora vår egen personlighet. Det enklaste och tydligaste exemplet är ju om man börjar nyttja alkohol i olämpliga mängder. Då kommer man till sist till den punkten att alkoholen är det enda personlighetsdraget man har kvar. Har ni tänkt på det? De får ju samma röst till och med till sist. Man hör ju att ja visst, detta är en alkoholist. Det underliga är att den egna personligheten suddas ut och så kommer något annat istället. Han kom till sig själv. Och fadern blir så glad över detta så han ställer till med fest. Och vi ser ju när sonen är på väg hem så lär han in en liten utantill läxa. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han hinner inte så långt för pappan avbryter honom. Det har ni väl lagt märke till. Han säger, jag är inte längre värd att kallas din son. Sen är det slut. Sen tar pappan över. Och då säger han, skynda er att ta fram min finaste dräkt. Han säger inte, grabben har nog lite kläder kvar i byrålådan någonstans. Vi har ju sparat några gamla kläder som han hade innan han stack. Ta fram min finaste dräkt, säger han. Det är fantastiskt. Och han får sin identitet tillbaka. Han blir son. Han hade tänkt sig att han skulle bli dräng. Och det är ju lustigt hur lätt vi har att uppfatta vårt barnaskap som någon sorts drängtjänst. Det tänkte den förlorade sonen, som vi kallar honom, när han är på väg hem. Jag ska bli dräng. Och det tänkte ju hemmasonen också i alla år när han gick där hemma och plöjde. Jag är dräng. Han hade aldrig begripet att han var son. Allt mitt är ditt, säger fadern. Du är son, du behöver inte slita ihjäl dig. Jag är tjänare. Gud har änglar, har ni tänkt på det? Är det bara såna här med små runda kinder som sitter vackert på en molntapp och tittar med blå ögon ut i det blå? Michelangelo och så här menar jag. Rubens var det visst, de målade såna där små snuttiga änglar. Nej, de gör nytta. Vi är söner och döttrar. Jag tror inte att det är någon större fara att vi drabbas av stora lättjan. Om vi får reda på att fadern har tjänare och vi är söner. Utan jag tror tvärtom att när vi upptäcker det blir vi så glada att vi gör dubbelt så mycket som vi gjorde förut. Fast det blir roligare. Och du har väl sett seendets Gud i den här liknelsen. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han stod där och kikade. Och spanade. Och tittade. Och undrade. Och nu är kontakten återupprättad. Sonen har kommit till sig själv. Och därmed kommit till fadern. Därmed kommit hem igen. Det är fantastiskt. Precis så här enkelt är det egentligen. Eftersom vi alla är benådade syndare. Och vi kan säga så här att synden har bland annat den konsekvensen att den både skadar vår relation med andra och vår relation med oss själva. För det tror jag är att begreppet synd är sammanfattningsnamnet på allt som skadar relationen mellan människor och vårt eget förhållande till oss själva. Och då tror jag att det är ju oerhört viktigt och en fantastisk förmån att få lära känna seendets Gud. Han som vet vem du och jag är. Och att leva tillsammans med honom, det är ju att steg för steg bli iklädd den finaste dräkten. Få en ring på handen och skor på fötterna. Att steg för steg få upptäcka både vem fadern är och vem jag själv är. Och kanske att också få vara med att hjälpa andra till att förstå vem de är. Det är det mycket av själavården går ut på. Att hjälpa en människa att förstå vem hon är skapad att vara. Och det är kanske en mycket djupare målsättning än bara målsättningen att bli fri från den ena eller andra smärtan. Även om det är stort nog. För just detta att man har en skapelseteologi att stå på, det betyder ju att det finns en personlighet att upptäcka. Och det är någonting fantastiskt. När man får vara med och se en människa förstå sin egen personlighet, förstå sig själv. Finna sig själv. Och då kan man verkligen ibland få lov att säga som fadern i den här liknelsen. Nu måste vi hålla fest och vara glada. Denna människa var död men lever igen. Han var förlorad men är återfunnen. Vi är alla på väg att återfinna oss själva. Vi är alla på väg att ytterligare förstå Guds skapelseverk i oss själva. Pånyttfödelseverket och skapelseverket. Och det är ett intressant äventyr, en upptäcktsresa livet igenom. Vi fungerar ju alla så här att vi tror att den kunskap vi har i allt man behöver veta. Jag vet det mesta, säger vi. Men man kan ju aldrig veta vad det är man inte vet. Jag kan tänka så här att ja, visst, men jag vet vem jag är. Jo, det kan hända. Men det säger ju inte att det inte skulle finnas mer att upptäcka. Och så är det kanske för oss alla. Det är kanske inte så att några av oss har det problemet medan andra inte har det. Och det kanske inte ens är ett problem. Utan det kanske är en underbar möjlighet som finns i allas liv. Att både ytterligare lära känna Fadern och att förstå vem han har skapat oss att vara. Det hänger ihop med vartannat. Och allt sammans finns så att säga under överinseende av seendets Gud. Han som inte bara ser och lägger märke till, utan han som ser och förser och utser. Det är den Gud vi känner. Herre, så vill vi tacka dig för all din rikedom och all din ljuvlighet. Herre, vi har så lätt att se på oss själva som daglönare. Hjälp oss att upptäcka att vi är söner och döttrar. Hjälp oss att se och förstå vad det betyder i våra liv. Hjälp oss att ytterligare komma till oss själva. För att därmed också komma närmare dig. Det är ingen motsats i det. Utan det är istället någonting som samverkar. Du har lovat oss, Herre, ett nytt namn på en vit sten. Och vi bara undrar vad det ska komma att bli till sist. Ljuvligt måste det vara. Eftersom ditt eget namn är ljuvligt. Vi tackar och lovar dig, Herre. Amen.